Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och som ni säkert vet så älskar jag hantverk i Sverige. Och jag vill gärna lyfta svenska guldsmeder som designar och producerar helt i Sverige. Och idag har vi faktiskt en sådan tjej med oss i studion. Så roligt. Och det här är en kvinna vars estetik jag har gillat sedan innan jag började göra smycken. Jag tror till och med det var en av dem som faktiskt fick mig att så här, känna att så här, smycken var någonting för mig. Jag tror det. Vi ska se det. Jag har en fråga till dig sen. För välkommen Rebecca Bonaparte.
Tack så mycket.
Som inte är släkt med Napoleon.
Nej, inte Nej. Släkt med Napoleon.
Men det är ju ett väldigt vackert artistnamn du har.
Ja, eller hur? Mm. Det kommer faktiskt från min mormor. Det är hennes flicknamn.
Okay.
Som hon bad oss att ta när hon blev äldre. För att det höll på att försvinna bort här i Sverige.
Asså. Så
att, ja, precis. Så att det är liksom lite för hennes gull också, om man säger. Lite en hyllning till henne här.
Vad kul.
Ja,
verkligen. Och ditt smyckesmärke bär ju ditt namn.
Ja, precis. Det heter Rebecca Bonaparte.
Var det självklart för dig?
Nej, det var det väl inte. Alltså när jag började för länge sedan så, gud jag kommer knappt ihåg ens vad jag kallade det. Kallade det nog bara Rebecca någonting. Ja, jag kommer faktiskt knappt ihåg ens en gång. Men sen så var det någon som sa så här, ja men din mormor heter ju Bonaparte i efternamn, ska du inte ta det? Och då kände jag bara, men gud ska jag ta det? Det låter ju lite... känns lite pompöst liksom på något sätt. Och sen så pratade jag med mamma och för att jag skulle kunna få ha det här namnet då var hon tvungen att byta. Och
Oj.
Hon tyckte att det kändes, ja men då var det så de reglerna att om jag skulle ta min mormors flicknamn då så var min mamma tvungen att ta det namnet först eftersom att det liksom, hon var steget emellan. Och hon ville först inte riktigt, hon tyckte det kändes jättemärkligt och liksom, eller ville, men hon tyckte väl att det också kändes lite så här, men ska jag gå runt och heta det här flådiga namnet liksom. För vi heter Wahlberg innan.
Ja just det, din mejl heter Wahlberg.
Ja men precis.
Ja just det.
Helt omöjligt att ändra det där efternamnet på mejlen. Jag har försökt så många gånger men det kommer fortfarande. Så jag får ofta frågan, oh har du gift dig? Man bara, nej det har jag inte. Jag heter det också. Jag heter både och. Nej men så att sen efter lite tankeverksamhet då kändes det helt självklart för att det liksom är, ja men dels tycker jag att det är fint och dels så var min mormor en riktig vad ska man säga, en riktig powerkvinna skulle man väl använda sig av det uttrycket idag. Själv egenföretagare redan väldigt tidigt. Hon var född 1912 så att hon var ju väldigt gammal. Började starta eget företag liksom på...
Inom vad?
Frisör.
Aha, wow.
Ja, hon var konstnär och liksom... Ja, diverse grejer.
Du bär en av hennes ringar idag?
Ja, men precis, det gör jag. Jag har en ring som hon... har köpt någonstans på någon av hennes många utlandsresor. Jag vet inte riktigt vad. Vi pratade om det häromdagen, jag och min mamma. Kanske, jag vet inte, Kanarieöarna eller Grekland eller något. Vi vet inte riktigt, den är inte stämplad. Så.
För det är en ganska bred ring och så är det en rubin i mitten. Och så är det liksom som dekorerade med så här guldvinrankor.
Ja, precis. Det är det. Och man ser att hon använt den så himla mycket. För den är så här helt, de här rankorna är typ helt släta. De är slitna liksom. Så det är jättekul. Min mamma kom med den bara här om veckan faktiskt. Så den här, jag hittade den här, kommer du ihåg den? Vill du ha den? Så jag bara, ja men det är klart att jag vill.
Gud vad kul.
Ja, så sen dess så bär jag den.
Och den passade?
Den passade.
Wow.
Lite korvigt kanske, men det får gå. Man kan inte vara så kinkig.
Nej, precis. men för dig som lyssnar så har jag filmat Rebecca och det hon har på sig. Så du kommer komma upp på Instagram.
Mm.
Kan du se hela också den snygga stacken med, är det 4 eller 5 ringar som du bär på vänster ringfinger?
Då ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5.
Ja,
hela.
Jättesnygg guldstack.
Tack. Ja, lite, man ska ju ha mycket på sig.
Mm. Men jag måste bara säga, jag kom ju typ på nu att, alltså det var nu jag tänkte att just Napoleon heter ju Bonaparte.
Mm.
Så nu förstår jag att du tänker att det låter flådigt, men jag har bara tänkt att det låter jättekult.
Ja, men vad skönt att höra.
Ja, så det är bara så jag har tänkt.
Ja, ja, men vad bra. Nej, men det är ju, jag vet, jag kommer ju också från en mindre stad i Östergötland där alla också så här, ja, men man känner så här att,
aha.
Ja, men lite så här, ja, nu vet jag inte, nu kanske jag säger för mycket. Men just att, nej, man känner så här, men alla vet ju att jag alltid har hetat något annat. Varför heter hon helt plötsligt det här? Ja, men så som man känner, det här är ju länge sedan, det här är ju för 14 år sedan. Så att då kände man väl också lite, kanske man var lite osäkrare i sig själv också.
Ja.
Idag hade jag ju inte brytt mig ett dugg. Idag hade jag ju bara, nej men gud, det är klart jag ska hitta det här, det är ju jättefint. Och så här, mormor hade ju blivit jätteglad.
Mm.
Men det är ju idag när man har blivit lite äldre och lite utvecklats lite kanske i tanken.
Mm. Men du är ju guldsmed.
Ja.
Mm. Sedan hur många år tillbaka?
Jag gick ut guldsmedskolan 2008.
Okay.
Så det är ju länge sedan. Ja, precis. Bra huvudräkning där.
Ja,
men jag har haft mitt företag sedan 2012.
Ja, ah, okej.
Okay. Så däremellan höll jag på med. Jag jobbar på smyckesgalleri och men gjorde lite annat. Så.
Ah. För hur kommer det sig att det blev smycken för dig? Alltså vad var din relation till smycken före 2008? Eller före du började guldsmedslinjen?
Inte något särskilt faktiskt egentligen. Väldigt, liksom, jag har väl alltid gillat smycken. Alltså så smycken så. Jag tyckte att det var varit roligt. Men jag har väl främst gillat stenar och snäckor. Och liksom gjort smycken av diverse krafts.
Du var livet. Pysslig som barn.
Pysslig, ja, men, väldigt pysslig som barn. Men också sen, ja men så här, när jag slutade gymnasiet så åkte jag till Australien och då fick jag ett så här korttidsjobb hos en guldsmed genom en kompis.
Aha.
Bara för att, ja, men jag behövde ha ett jobb och så sa han, det kan ju vara kul och det kände jag, det vore ju jättekul att prova. Då hade jag hållit på liksom med lite stenar och lite pärlor och lite trådar. Ja, lite krafts liksom så här. Stått på lite marknader och så där. Och så började jag hos den här guldsmeden och tyckte att det här var ju någonting för mig. Det här kan ju jag faktiskt. Det liksom föll sig väldigt naturligt. Och när de där 3 månaderna som jag hade där hade gått så frågade de om jag ville vara kvar. För att de tyckte också att det funkade väldigt bra och att det liksom rullade på bra. Så då frågade de om jag ville ha ett lärlingsvisum hos dem.
Oj, men gud, vilken lycklig dag, eller?
Ja, du, det var en väldigt lycklig dag. För dels så vill jag ju inte flytta från Australien, fast jag kanske var tvungen. Dels vill jag fortsätta. Ja, men eller hur? Och sen såklart också när man börjar att någon är så här, vi tror på dig. Det här är ju någonting för dig. Vill du fortsätta med det? Vi hjälper dig. Vi sponsrar dig. Så blev det. Så efter mycket om och men så många vänner hos juristen så gick det igenom och så fick jag fortsätta där. Så gick jag där som lärling i 2,5 år.
Och vad fick du lära dig då?
Och då fick jag lära mig allt från smälta metaller till att skapa nya smycken till att jobba med. De gjorde också ganska mycket massproduktion så att det var liksom allt från att göra vaxmodeller till gjutning till att såga bort ingöten på smycken i alltså 500, alltså så här stora volymer. Sandsmärgla, sätta i stenar, massor olika grejer.
Sätta i stenar?
Ja, steninfattning.
Fick göra det utan att ha liksom guldsmedsutbildning eller någonting?
Ja. Alltså de lärde ju upp mig där till att göra sånt. Så att det var,
det är en sån drömplats liksom, som folk bara drömmer om.
Ja, verkligen. Men sen var det ju högt och lågt. Alltså i början så var det ju, du kunde få en påse med 500 ringar som du ska såga av något ingöte på och smärgla upp. Och alltså, det var ju liksom, kunde ju vara väldigt monotont. Men då
och
vet
vad
man
betyder
även
det för någon som inte
som inte vet vad det är. Ja, men precis. Vissa smycken gjuter man ju för att kunna göra många åt en gång.
Och att de ska se likadana ut.
Ja, de ska se likadana ut, precis. Och att det ska vara effektivt. Mm. Det blir ju kostnadseffektivt framförallt kan man väl säga. Och då, när man gjuter saker, då måste ju metallen komma in i någonting. Så i den här formen som man då använder för att gjuta som man häller i metallen i. Den har ju då som ett litet hål. För att få i metallen. Och när man har hällt i metallen där, då blir det som en liten kvist kan man säga. När man tar ut ringen då till exempel så har den som en liten kvist som sticker ut. Och den behöver man ju såga bort. Och så måste man fila bort där den satt så att det blir helt jämnt och fint. Så att det inte syns att den någonsin har varit där. Och sen är de ju alltid lite matta när de kommer från gjutningen. Så då måste man, vad vi säger, smärgla. Men smärgla betyder sandpappra egentligen. Om man pratar om vardagligt. Och det tar ju också mycket tid. Så att mycket sånt där liksom monotont att hade vi också att göra. Som sagt, det kunde vara 500 ringar som kom. Så man skulle såga bort den där lilla kvisten på det. Och sen sandpappra upp. Så att det kunde ju vara, alltså, när det var jul till exempel. När vi hade jättemycket att göra. Då satt man ju bara och gjorde sånt. Och det kunde ju vara skittråkigt. Men det är också väldigt lärorikt.
Ja, då
är
det alltså extremt lärorikt.
Ja, då känner man också, nu har jag gjort det. Det vill jag gärna inte göra igen. men det var ju också lite det man fick ta då också. För att nu fick jag ju vara där och lära mig jättemycket. Och då fick man ju göra sånt också.
Ja.
Nej, men så det var toppen. Plus att jag fick bo på den här fantastiska platsen i 3 år. Vilket ju var helt magiskt, tyckte jag.
Fantastiskt.
Ja. Men sen utbyttes ju där då mot Guldsmedskolan i Mjölby i Östergötland. Så att det var ju ett litet skutt från att vara i Sydney i Australien till att flytta till Mjölby för att få ett diplom då till slut.
Men när blev du liksom förälskad i just smycken? För du sa det förut, och du säger det på videon också som jag kommer lägga upp på Instagram.
Mm.
Men att du sa att så här, men jag älskar smycken, så här bär jag ett smycke som är ett vintage-smycke jag har köpt.
Mm. Mm.
Och det är ju inte alla guldsmeder som älskar smycken.
Nej,
alltså bara för att man jobbar med hantverket så bär man ju inte alltid smycken själv.
Nej, precis.
Men och du, eller vad jag förstod det som, så var du inte särskilt smyckesintresserad som barn. Men du gillar att pyssla?
Ja, precis, gillar att pyssla. Jag hade ju, alltså fick ju smycken och så från mina. Men jag tänker det är liksom mer så här, ja, men man fick ju, ja, men som min mormor återigen var utomlands, kom hem med lite så här fina grejer, lite, ja, men också så här bijouterier och sånt som jag tycker var jättefint. Men kanske mer formerna snarare än att det var just smycken.
Ah,
det var
liksom
saker. Det är ju samma som stenar på stranden eller snäckor eller ett vackert löv. Alltså det kan ju vara kanske formerna.
För hur är din liksom, syn på smycken idag?
Ja, det kan man ju se på så många olika sätt. Men jag älskar ju smycken. Mm. Jag älskar att bära smycken. Samtidigt som jag är en väldigt bekväm person. Så det som jag idag är ju ganska mycket smycken på mig. För att jag kände så här, ja men vad kul. Idag ska jag iväg och göra något. Nu ska jag inte bara sitta och, liksom, i min verkstad och jobba. För då är det lite svårare att ha smycken på sig tycker jag.
Halsband.
Så, halsband funkar, ja men precis. Och sen har jag ju alltid de här tunna, ja, men som du filmade här förut, de här tunna hamrade ringarna. Det har jag ju väldigt ofta. Så att jag har ju liksom mina förlovningsringar och stora smycken. Men det som jag har allra mest är det här liksom tunna, lite hamrade. För att det är ganska bekvämt. Jag är också en väldigt så här, utomhusperson. Ute mycket i skogen, ute mycket i trädgården. Och då är det ju skönt att ta någonting som man kan ha jämt. Men som inte, ja, men som inte blir smutsigt eller som inte är i vägen. Ja. Sådär då. Men så att, som sagt, jag älskar smycken och jag klämmer gärna på mig, som man säger idag, klämmer gärna på mig väldigt mycket. jag vet inte, det är bara väldigt fint att få bära former på något sätt så, som man också kan byta ut mycket. Jag menar, ja, hur ska man säga? Det förmedlar, kan ju verkligen förmedla en känsla, precis som allt annat, kläder eller vad det kan tänkas vara. Men smycken kan ju också ha väldigt mycket historia. Det är ju det jag kan tycka med antika smycken. Nu vet ju inte jag, eller som den här snäckan vi pratade om som jag ropat in på någon nation. Jag vet ju inte vart den kommer ifrån, men jag känner ju ändå så här, den har ju varit någonstans. Och det tycker jag är väldigt härligt. Då kan jag så fundera på, men gud, var kommer den ifrån? Vart har den varit? Vem har burit den?
Jag vet, och så känns det som man lånar någonting. Det känns lite som att det är på låns, även om det är ens eget.
Ja.
Det är lite cool känsla.
Ja, precis. Det är jättecoolt. Och sen också att så här, ja, men nu har jag det här ett tag. Sen kommer väl någon annan att ha det. För att med kläder till exempel, det använder man ju, det är ju olika hur man gör, men det kan man ju använda tills det typ faller sönder och är trasigt, och så får man återvinna det, eller vad man nu vill göra med det. Men smycken, i alla fall äkta smycken, det håller ju, alltså om man tar hand om dem och det är inte liksom trampas sönder eller vad det kan vara. Det kan man ju ha i hundratals år.
Ja.
Och det ser liksom likadant ut egentligen.
Ja.
Och det är det som är så häftigt. Att så här, också det som jag tycker är faktiskt, när vi pratar om det, fascinerande med att göra smycken. Att det är så här, men jag kan ha gjort en ring här som någon kanske förhoppningsvis liksom ärver i generationer framåt. Och kan någon titta om 300 år och bara så här, ja, där står det en stämpel. Så här, kollar upp vem har gjort den. Och så har man gjort den. Att man liksom lämnar kvar någonting.
Men har du funderat på, för jag, det var när jag hade en gäst här i studion. Så pratade vi om så här, smycken som går arv. Det kan ha varit Caroline Victoria när vi pratade om kungliga smycken och tiarer och sånt. Alltså, det märks också, det finns ett tv-program som tyvärr inte sänds på SVT längre. Så alla måste mejla SVT och säga att de ska sända avsnittet om kungliga smycken igen. För jag vill titta på det.
Mm.
Men då sitter ju, alltså, jag har ju bara sett en liten klipp. Och alltså drottning Victoria, Silvia. Hon sitter ju och det bara glittrar i ögonen. Hon pratar om de här tiarna. Alltså, hon älskar ju de här smyckarna själv. Det har ju blivit som hennes liksom, familjeklinoder.
Det där klippet har jag också sett.
Ja, du har sett det.
Ah. För hon är verkligen så här, alltså, hon pratar sig så varm om det där.
Ja.
Och verkligen inte bara så det här är så vackert för att det är så här, typ exklusivt. Utan det är mer bara hon tycker att det är spännande.
Ja.
Ja.
Och då blir jag så här, men jag vill också så här, vet, skapa en familjeklinod som ska få, de säger att det blir en family heirloom, eller heirloom, jag vet inte, men vi säger på svenska heter det släktklinod. De säger att det måste ärvas en gång, sen blir det en familjeklinod.
Ja.
Men det skulle ju vi kunna starta, alltså du skulle kunna skapa en familjeklinod som sen ärvs till dina döttrar.
Ja.
Har du funderat på det?
Alltså för mig och mina egna flickor hemma.
Att så skapa någonting som kanske är lite extra. För för mig då skulle det vara att jag kanske designa något som ändå inte är så trendigt. Mm. Lite mer robust, lite kraftigare. Mm. Som inte är det jag brukar bära. Men för att det här ska få gå i arv och det ska vara ett speciellt smycke.
Ja, nej men absolut, alltså mina barn pratar ju, nu har vi tre tjejer hemma, de pratar ju redan om så här, ja när du dör, då får jag ärva den där. Man bara, okej, jag får jobba så mycket på min egen ångest här, jag kan inte mycket prata om döden helt plötsligt hemma. Det är jättebra, gud, det är värsta terapin hemma vid läggdags, liksom en fyraåring som bara, jag vill inte att du ska dö, jag vill inte vara själv, man bara... Okej, det var ett litet sidospår här. Men på tal om ärva saker. Det är så här, visst du får det här av mig så kan jag alltid vara med dig. Vi har så mycket samtal om det här. Men det är bra, det är sunt, tänker jag.
Ja,
såklart.
Ja, ja.
Men som sagt, man ligger där och får liksom försöka att bita ihop och bara, det är okej. Jag ska inte börja tänka på att så här... Vi inte alltid kommer få vara med varandra.
Nej.
Då pratar de ju om det där ibland. Då, liksom så här, ja, men får jag ärva det här? Och jag vet inte hur de har liksom kommit på det där. Men...
Vad har de valt då?
Jag har en liten pärla här. Och det är ju en pärla så att den kommer väl inte hålla sig fin.
Nu pillar jag på ett halsband.
Ja precis, nu pillar jag på ett halsband. Det är bra, det är ingen som ser mig här.
Det är bara en guldlänk med en pärla, så det är inte ett helt pärlaspand.
Nej, utan det är en liten lavendel. Jättefin. Blå kan man säga, pärla.
Är det inte Tahiti-pärla?
Nej.
Nej.
Nej, det tror jag inte. Jag vet jag faktiskt inte.
Nej, okay.
Jag hittade det är något som jag har köpt någonstans.
Jaha, länge. Ja, ja.
Alltså,
jaha.
Sen, liksom ett band. Ja, men du vet, jag har så mycket grejer som ligger. Så att,
det är det jag säger, kära lyssnare. Ni ska gå till en guldsmed. Så ska ni fråga, vad har ni som liksom bara ligger?
Ja.
Alltså det finns så mycket roligt att hitta i guldsmeders.
Jajamän.
Liksom, vad heter det?
Gömmor,
precis.
Ja. Alltså det finns så mycket grejer där som man har köpt på sig genom åren. Så att absolut, vill man ha något unikt så ska man verkligen göra så. Gå in och säga, vad har du som ligger i dina lådor?
Ja, exakt.
Då kan man få stanna 2 timmar och bara gå igenom massa
grejer. I bästa fall också så har de glömt bort vad de betalar för.
Ja, men exakt. Eller köpte det för så länge sedan. Att det, liksom, så här, det är inte värt någonting.
Avskrivet.
Ja, men exakt. Tillbaka till... ärvas mycket. Ja, men precis. Att Elsie då, min fyraåring, hon vet ju att det här är Elsie-pärlan. Och det är en sån här grej som hon, om hon är ledsen och sitter i knät, och sitter hon och pillar på den här. Eller liksom, det är så här en trygghetsgrej för henne. Så hon har ju liksom sagt att men den där kommer jag ju att få. Absolut, det är klart att du kommer få den. Så får vi väl se hur den ser ut när den dagen inträffar. Men annars, absolut, det här med att ärva smycken. Jag tänker ju mig att jag ska göra... någonting, dels någonting till mig själv så någon kan få vidare, men också att jag tänker att jag ska göra någonting till dem som de liksom får, de sen kan få ge vidare någon gång, liksom. Att det är också att de ska få någonting som är specifikt för dem, som talar för deras personlighet.
Vet du vad det kallas? Det var ju en svår fråga att veta vad som ska komma, men då kallas det i alla fall att man ger med varm hand istället för kall hand.
Ja,
för att ytterligare spä på det här temat.
Men
det är ändå fint.
Ja,
men jag har ju en springkompis här hemma på landet. Eller på Färingsö där jag bor. Och hon är präst. Och hennes son är 4 år.
Ja.
Så hon sa precis det, för när vi är ute och springer då, alltså vi springer väl långsamt med för att det är nice att ha, alltså det är så mörkt på kvällarna, då vill man ju, då är det mysigt att springa med någon.
Ja.
Så en gång i veckan under vintern har vi ändå hållit igång. Men då har man ju, då har vi lärt känna varandra under de här springturerna, för det är ju mamma på Faris liksom, man har känt varandra sedan innan. Då har man ju fina samtal där i mörkret. Men, och då sa hon det att just att amen, hennes grabb då hade ju blivit väldigt djup och tänkande nu. Och ställde sådana existentiella frågor liksom. Men hon var liksom, nej, men jag uppskattar, alltså hon uppskattar ju det här djupet i samtalet som har kommit.
Ja.
Alltså det har ju inte jag med min tvååring.
Det så kommer.
Så här, ja, precis. Men det var ju ett fint sätt att se på det.
Ja, nej så. Men precis.
Det blir ju en djupare relation kan jag tänka mig.
Ja, men det blir det ju. Absolut, att man då kan... sen svänger det ju så fort. Alltså vi kan prata om döden ena minuten. Och sen nästa så bara... Den här jagade mig på förskolan idag. Och så blev jag arg. Jaha, okej. Okay, men vad sa du då då? Då sa jag stopp. Ja, bra att du sa stopp. Man ska, sen är man ju liksom inne på något annat. Och så studsar det tillbaka igen. Och så håller det på sådär. Men absolut, det är ju så fint de här utvecklande.
Det är lite samtalen. Som på nyhetsmorgon.
Ja, det går högt och lågt. Ja, det, liksom.
Jag tänker att hur gör programledarna för att liksom byta från... de här olika ämnena hela tiden.
Ja, nej men precis. Och ändå vara så här känslomässigt närvarande i alla. Det är lite som barnmorskor, tänker jag. De är också så här högt och lågt. De är så här känslomässigt närvarande. Och så måste de springa iväg till någon annan. Och så måste de hantera den personen. Och så ska de springa iväg till nästa. Och så ska de hantera den. Ja. Det, men vissa människor är ju bara bra på sådana där saker. Ja. Nej, men så att vi får väl se vad det blir till de här barnen då. Vad de ska få ärva.
Precis.
Den dagen jag dör.
Eller nu när du är vid liv.
Eller nu när jag är vid liv. Ja, men precis. Det känns ju roligare att liksom få ge dem någonting som de kan få ha under livet. Och som de sen själva, om de någon gång väljer att skaffa barn. Eller ge det till någon annan. Kan ge vidare liksom.
Men jag kan tänka mig något mer personligt än att just ha fått det som skräddas ut så mycket av sin mamma.
Ja, men det känns som att det så skulle fint. Vara ganska så fint faktiskt. Ja.
Jättefint.
Den äldsta, våran äldsta då, min... hon är ju inte, jag har inte fött henne själv, men hon är ju som mitt barn. Ja. Hon fick ett halsband när hon kanske, vad fyllde hon? 4 kanske. Hon ville så himla gärna ha en diamant. Så då gjorde jag ett litet silverhalsband med hennes namn på, en liten rosa diamant i.
Oh.
Och det är ju så här, men det är också så typiskt, så här, första ungen, henne har vi liksom, hon har fått någonting.
Ja,
sånt. De
sant.
Andra har bara så här, det har liksom bara rullat på. Det har inte så här funnits utrymme på något sätt. Men det får väl komma, jag får skärpa mig nu. Bli en lite bättre, givmildare mamma och göra något till dem.
Jag tror att du är väldigt givmild.
Ja.
Men gud, nu har vi, det har liksom inte, jag brukar ju gå över från intro till huvuddel. Det har liksom inte blivit något intro eller huvuddel här.
Nej.
Vi har säkert pratat jättelänge. Så att vi kör på det. Men det är därför ni inte har hört en jingle då, kära poddlyssnare, som ni brukar. Men i introt i alla fall så var det meningen att jag skulle fråga dig, vet du hur jag... upptäckte dig från första början?
Nej, det vet jag faktiskt inte. På något sätt så tänker jag Instagram. Eller kanske någon tidning. Men det vet inte. Berätta gärna. Jag är idel öra.
Nej, men jag tror att det var via smyckesbutiken 90 Gritty. Har du sålt där?
Ja, det har jag. Absolut. För länge sedan. Det gjorde jag. När jag gjorde mer kollektionsbaserade smycken.
Ja, och nu har jag inte... Nu sa jag fel, för det är ingen smyckesbutik. Det är liksom en klädbutik.
Ja, de är en klädbutik. Men de hade en väldigt stor smyckessektion. Ja,
som ligger på Södermalm. Och jag tror... För jag flyttade till Stockholm 2008.
Ja.
Så jag vet inte när du började göra smycken.
Inte då. Jag började göra smycken 2012. Och de kanske tog in det 2013 då, kanske. Något sånt,
det låter rimligt.
Ja, där.
För då tror jag att jag var där, och sen så, det var på 90 Gritty, för de hade också en sån här underbar gammal, jag vet inte om det kallas liksom apotekar, alltså
ja,
disk, eller
ja,
alltså som monster, ett skåp liksom. Som ligger horisontellt, det är som ett bord med liksom glastak, som en sån här, jag vet inte om man kan beskriva det som en sån här växthus som man kan ha inomhus som står på ben liksom,
ja,
fast ett jättestort,
det kan man säga.
Alltså så vacker. Sen sålde de den möbeln. Den som lyckas köpa den kan jag vara lycklig.
Sålde de den?
Ja.
Nej, men den där hade man ju velat ha.
Ja, och där hade de också placerat ut då smycken från flera olika märken. Men det var alltid äkta smycken, så de inte bijouterier.
Nej.
Och så var det så här jättekola, så här tunna guld- och ädelstensmycken, ofta hamrade, ofta lite med attityd. Som kostade kanske så här 4-5 tusen kronor. Så det var alldeles för dyrt för mig då. Jag hade absolut inte råd att köpa någonting. Men jag älskade att gå dit och kolla smycken. Och jag har ju bara varit intresserad av kläder innan. Mm. Alltså av sånt man bär på kroppen. Och det var nog där jag såg dina grejer.
Okej.
Okay. Och du har ju en väldigt härlig estetik. Jag bad ju dig ta med. Jag tänkte att vi ska prata lite om din designfilosofi och liksom vad som inspirerar dig och hur du liksom har byggt upp din kollektion.
Mm.
För du har ju också något som inspirerar mig, att du är ju faktiskt, fick jag veta idag, har ingen anställd.
Nej.
Så att du är ju själv så att säga, även om du har liksom jobbar med guldsmeder och steninfattare och så.
Mm.
Alltså runt om i stan.
Mm.
Men jag tycker att du har byggt upp en väldigt intelligent kollektion, för att du har ju verkligen de här stackingringarna som, alltså som passar ihop och som man kan bygga ihop och det tar aldrig slut.
Nej.
Och det var ju du nog väldigt tidig med, tror jag.
Ja, kanske det. Alltså det är ju väldigt, det är väldigt roligt att sitta och lyssna på någon så här. Så för det första, tack, jättekul att du, så här, att du gillar mina smycken. Och så, ja, så har jag nu helt plötsligt 1000 frågor till dig. Men det kanske vi får, ja. Det blir ett 3 timmars program det här. Nej, men så kanske det var. Just för att, ja, men det är kul att kunna bygga på. Också så att man kan köpa ett smycke eller så kan man köpa flera beroende på vad man har för budget och hur man vill att det ska se ut. Och man kan ha lite eller man kan ha mycket på sig.
Ja, men det jag ser också är att det är lite som jag tänker själv, inser jag nu när jag tittar på det här. För nu har ju du tagit med dig då en låda med massa ringar. Och det som jag ser, om jag tolkar det, är att så här, ingen kostar ju jättemycket pengar i sig själv. Utan det är så här, man har råd att köpa någon och sen bygga på något år senare och sen bygga på ett år senare. Alltså det är liksom en så här schysst mellanprisklass som jag insett, för du frågade ju hur det har gått för oss nu förra året och lalla.
Mm.
Då sa jag till dig när vi satt på mickarna så här, men det har varit tufft, vi har verkligen märkt av lågkonjunkturen. Men det har ju också gjort att man så här börjat fundera på så här, vad är det vi är bra? Och en av de grejerna är ju verkligen som jag insett att så här, med en av våra uspar är ju det här. Vi har ett mellanprissegment och jag älskar det.
Mm.
Att liksom inte handlar om att så här, köpa ett jättedyrt smycke.
Nej, precis.
Utan att så här, det handlar om att så här, du ska bara bygga på din personliga stack.
Mm. Ja, men lite så. Och det är väl det att det finns ju också någon tanke där kring att det ska finnas någonting för alla. Alltså vi har ju allt från, alltså jag gör ju en del silversmycken också. Så att man kan ju köpa en lite, ja, för jag tycker det är lite så här, det är lite roligt nu, marknadsför jag väldigt sällan det och så, men det finns där. Då kan du ju köpa allt från en ring för 400 spänn liksom, om du vill ha något super jättepyttetunt. Ja, så.
Gjort i Sverige, det är helt otroligt.
Ja, precis. Men det är väl så, man får vara lite
bjussig. Kommer du få massa sådana ordrar till 400 kronor?
Ja. Nej, men precis. Åh, gud. Jag ska sitta. Nej, men alltså, så det är.
Ja. Nu vet ni varför Rebecca behöver höja till 500 kronor sen då.
Ja,
kanske.
Men exakt. Om jag har sagt 400, ni ser 500 på hemsidan, blir inte sura. Jag bara insåg att jag behövde räkna lite mer. Nej då. Nej, men att det ska liksom finnas. Om man säger så här, jag jobbar ju jättemycket med förlovnings- och vigselringar.
Ja.
Och det är ju så här, vissa har ju en jättestor budget för det. Och då känner jag så här, det är ju superhärligt, jättehärligt. Och för då kan man liksom gå lite crazy och bara så här, ja men det här är jättekul, vi hittar den här jättefina stenen, ja men så. Men det är ju långt ifrån, alla har ju det. Men alla, jag tycker att alla förtjänar att ha ett fint smycke. Alla liksom, man kan inte känna att man ska spendera hur mycket pengar som helst bara för att man ska kunna hitta ett smycke som man tycker om och som är fint och precis. Som är äkta liksom. Och som också är gjort, låter lite tantigt kanske, men gjort med kärlek och omtanke av någon som, ja, men som verkligen sitter och knackar upp det här för hand. Och då är det viktigt, som du säger, så här, att man har liksom olika segment, att man har liksom, ja, men det finns allt från lite billigare till mellan till, ja, det kan ju, alltså smycken kan ju vara hur dyra som helst.
Ja.
Och det är jätteroligt att kunna göra allt för alla nu så att säga, har rätt till. Nej, men det borde ju finnas, är värda att liksom få. Vill man ha någonting så ska man väl kunna få någonting fint.
Precis.
Tänker jag.
Men om du skulle välja ut dina, inte dina favoriter, det tar vi sen, men om du skulle välja ut liksom Rebecca Bonaparte liksom smyckesvarumärkes signatursmycken som du tycker verkligen så här representerar er och som också kanske många kunder då känner så här, men de här har jag sett, de här vill jag ha. Vad skulle du välja då?
Absolut.
Kan filma lite faktiskt.
Ja, men precis, gör det. Alltså då skulle jag nog det som har varit som ett litet signum för oss, det är väl egentligen den här. Och den här gör jag i väldigt många olika konstellationer. Just den här är den salt och peppar, den grå diamant i mitten. Och så är det svarta diamanter på sidorna. Tre stycken på varje sida, just den här. Och den har varit superpopulär just för att den är i tvåton. Den har en grå mittsten och så har den svarta på sidorna. Sen är det ju många som vill ha ganska traditionellt, som väljer kanske bara vita stenar. Eller bara grå, som den här bredvid. Det är ju en liknande variant, men den har en mörkgrå, mycket större, 0,70 karats salt- och peppardiamant i mitten. Mm. Och så fem stenar på varje sida. Så grått. Så att det där är ju en som har varit väldigt populär hos oss. Och tillsammans med den här kombinationen har varit, eller, och är.
Det är alltså en böjd ring, som en triangelformad ring.
Precis, som en V-ring ovanför, just för att man också då ser mittstenen.
Så det är en sexklo solitär.
Ja.
Med ett sparkel på sidorna. Och sen så är det en triangelformad eller toppig stackingring ovanpå. Men visst var du tidig med att använda gråa stenar, till exempel grå salt- och peppardiamanter?
Alltså jag tror det. Det är lite svårt, kan jag tycka, så här, att se sig själv utifrån och veta vad som är vad. Men jag tror det. Jag har använt dem länge och använder dem mycket. Och många kommer ju till mig eller oss för att de vill ha. För att de har sett gråa stenar och tycker att det är spännande och kul att det är någonting annat.
Mm. Jag ska säga att det som ligger framför oss här på bordet, det är ju verkligen ringar. Guldringar och vitgusringar.
Ja, precis.
Som nästan alla har någon sten i sig.
Mm.
Några fler och andra färre. Mm. Men alla har ju liksom svarta, grå, vita champagnetoner. Så det är en väldigt så här dov och lite mörk och mystisk färgskala nästan.
Ja, det skulle man kunna.
Men liksom lite, men liksom så det är coolt och edgy. Men nätt samtidigt.
Ja, och det är väl lite det som är tanken också. Att det är så här, för jag själv är inte så, alltså inte så gulligt.
Nej, det är inte gulligast mycket.
Så att ofta så är det liksom någonting som att, alltså för de här solitärerna, det är ju egentligen väldigt traditionella modeller. Alltså ja, det är ju verkligen traditionellt. Men det är grått och det är svart och det är champagne och vi blandar olika toner. Jag gör också mycket med såna här, som också är en väldigt populär modell och som är väl lite specifikt för mina smycken, att vi har en viss gravyr på.
Ja, du gör som väldigt de här, fina mönster.
Vi gör som en fjädergravyr eller pilgravyr, vad man kan kalla det. Och det är också väldigt populärt för att få lite, alltså att man som ska få lite struktur utan att, för alla vill ju inte heller ha massa stenar, men vill att det händer någonting.
Ja.
Och då är den här gravyren liksom väldigt omtyckt. Så att, nej, precis. Så att det är liksom, jag gillar ju själv det här lite dova. Att det ändå glittrar mycket, men att det är lite andra toner. Och det är ju ganska roligt. Sen gör jag ju väldigt mycket också ringar med framförallt rosenslipade hexagonslipade diamanter. Nu, jag sa det till dig innan här, jag sa att jag har en förlovningsring som jag älskar, men jag hittar den inte.
Nej.
Det är lite pinsamt. Den ligger i någon låda någonstans, eller så är det väl någon unge som har tagit den och sprungit iväg med den.
Ja, just det, är någon som tagit sitt arv i förtid.
Ja, men precis, någon bara, jag vill ha ut mitt arv tidigare, kan jag få den nu? Jag vill köpa lördagsgodis.
Jag vill gärna ha mamma vid livet, men jag vill också ha hennes smycken.
Exakt. Nej, men och det har också blivit en sån här, som jag gjorde den ringen specifikt för några år sedan. Jag hittade den där stenen. Och sen så har många velat köpa den. Och jag bara, jag har inte riktigt velat sälja den. Och sen när vi förlovade oss så jag bara, okej, det är nog därför. För jag vill ju gärna ha den där själv.
Fin.
Men så har jag ju burit den och visat den mycket på Instagram. Och, så att det har ju ändå blivit så att många har beställt den ringen. Så nu har jag, kan jag ju tyvärr inte visa den här då. Jag hade ju tänkt att jag skulle ta med den. För det är också en sån här, lite av ett signum för mina smycken har blivit på sistone. Men den är också rolig för att den blir alltid unik. Just de stenarna är ju aldrig likadana. De har ju aldrig exakt samma mått eller samma dimensioner eller så.
Nej, precis.
Så det är lite kul.
Alltså det här gav mig habegär. Nu har jag suttit här och stackat lite
grann. Vad har du tagit på dig nu?
Gud vad jag tyckte det här var coolt.
Ja, men vad kul. Det där är också såna här favoriter. Som är, det där är,
de är så udda. Alltså jag tycker det här är så... För det är cool design, för det är så enkelt.
Mm.
Men du har hittat justeringar som gör att det är bara så coolt annorlunda.
Ja, men vad roligt.
Gud, alltså jag har svårt att förklara de här... Hur skulle du förklara? Det är alltså en svart alliansring, men som ser ut som en... byggnad, höll jag på att säga, men det här är så dåligt förklarat.
Alltså, de där heter ju, nu är det så här, hur man namnger sina smycken, jag behöver nog tänka över det där också. Precis som med priserna så behöver man nog tänka över namngivningen på smycken. Men de där heter ju Mountain Valley och Mountain Top. Så att den lite flackare där, som ju faktiskt är som ett V som liksom sträcker sig ut på fingret, kan man väl säga. Ja, den är som en bergsdal liksom.
Mm.
Och den andra som är mer som en alliansring där då, som du pratade om, som också är toppig. Den är ju inte en alliansring som är slät om man tittar, utan den går liksom i flera sektioner toppigt uppåt.
Ja, den är ju mer som en hexagon.
Ja, precis. Det är jag som är förtjust i berg. Pratar om att springa, det gör man ju gärna i.
Ja, har du gjort någon sån fjälllöpning?
Ja.
Aha, du det har gjort det?
Ja, jag älskar det.
Aha, wow! Har du gjort det här Åre fjällmaraton eller vad det heter?
Nej, inte sprungit några lopp. Det gör jag inte. Jag har varit anmäld någon gång till, det finns något som hette förut Tromsö Sky Race.
Ja.
Men då tyvärr, gud låter som världens ursäkt, men då fick jag en skada på mitt knä.
Ja.
Så då kunde jag, det hade varit helt fantastiskt. Alltså, gud, man hade ju sprungit så att man... Ja, jag är inte säker på att jag hade klarat det. Men det hade varit väldigt häftigt i alla fall. Men jag tycker väldigt mycket om att springa fjällelöpning. Bara för nöjes skull.
Gud, vilken kul kuriosa. Mm. Men apropå prissättning och sånt.
Mm.
Du berättade ju för mig, så det här måste jag nästan dela till lyssnarna, tycker jag var kul. Men att du ganska nyligen hade börjat lyssna på Smyckespodden.
Ja, precis.
Och så frågade jag, men hur hittar du Smyckespodden?
Då var ju det genom en annan tjej, en annan guldsmed... Sofia Sjören heter hon. Vi var och käkade lunch och så pratade vi om vi pratade väl om jobb. Vi pratade väl om prissättning helt enkelt, som man gör. Vi satt där, vi var också 2,5 timmar senare, kom vi på att vi kanske behövde åka tillbaka till verkstaden och jobba. Och då pratade vi om det och då sa hon så här, men vet du vad, Smyckespodden, ja, säger jag så här, har du lyssnat på den? Nej, men jag har inte gjort det. Då sa hon, men det finns ett så himla bra avsnitt som handlar om prissättning, ekonomi, med Annika Gustafsson, som ju också är en annan jätteduktig guldsmed. Ja. Det måste du lyssna på. Och då tänkte jag, gud vad bra, nu ska jag ta och lyssna på det här. För jag är lite så här, jag älskar smycken och jobbar med smycken, men jag förkovrar mig inte så mycket i smycken typ. Jag lyssnar på en del poddar, men det handlar om mycket annat.
Ja,
det
kan men vara jag en historia är lite på, likadan. Om man är designer så måste man ju ta inspiration från andra ställen.
Ja, men precis. Och man behöver ha lite andra saker i sitt liv också.
Ja.
Så att, men då blev jag rekommenderad att lyssna på den podden, och så, eller på din podd här. Och då gjorde jag det. Och det var ju ett helt fantastiskt avsnitt. För det fick jag nog tänka till. För det är som vi har nämnt många gånger här tidigare. Vi pratade ju ganska länge innan vi började spela in här. Ja, men just det här med... Man har väldigt många saker som man måste tänka på när man är egenföretagare.
Ja.
Många, det här berömda hatt-tänket. Att så här, ja, men nu har jag ekonomihatten på mig. Nu skapar hatten på, alltså så.
Mm.
Och ekonomi, hur man prissätter och hur man räknar ut vad man faktiskt får för vinst på sina smycken. Det är inte helt självklart. Men då hade ju Annika jättebra liten formel där.
Ja,
för det.
För vad tar du med dig som är viktigast i det avsnittet?
I det avsnittet tar jag med mig att... för det kan jag tycka är väldigt svårt som... kanske egentligen som hantverkare att... känna sig berättigad att ta betalt för det jobbet man faktiskt gör.
Mm.
För det är ju ändå en sån bransch där många... också känner sig lite, alltså det är lite okej att be om bättre priser, man prutar lite, man kanske vill ha någon procents rabatt, sådär. Och det kan vara svårt ibland att stå emot, speciellt när man är liksom egen och man behöver ju ha en viss omsättning som vi pratat om, och kan man ju vara rädd för att man förlorar någon kund om, de, ja, men, om man inte är tillmötesgående och sådär. Den tiden som man lägger ner, det är ju, alltså, det är ju så värdefullt. Det är ju, jag brukar tänka så här, ja, men man går ju inte in på banken och ber banktjänstemannen att liksom, ta ut mindre lön. Alltså, förstår, men i andra sammanhang så... jag tror att det är svårt för människor kanske att förstå lite att att det här är ju faktiskt det som gör att jag kan försörja min familj. Mm. Det här är, visst, jag älskar ju mitt jobb, men det är ju inte bara rent för nöjes skull som jag sitter och gör smycken. Liksom. Så att, nu var det lite utsvävande här.
Nej, men, det är ju...
men det är liksom viktigt att tänka på. Så att vad jag tog med mig från det var att verkligen värdesätta min tid. Att vara mycket noggrannare med att inte ge rabatter. För varför ska man göra det egentligen? För det läggs ju ner ofta mycket mer tid på saker och ting än vad man debiterar för. För det kanske blir något extra möte, någon extra konsultation, något samtal, 10 mejl skick fram och tillbaka. Allting tickar ju på. Och också att man har ju inte all tid i världen. Alltså man måste ju värdesätta de timmarna som man faktiskt kan lägga på.
Exakt.
Arbetet.
Men sen är det ju det att vi alla kan tänka mig, alla som också utför tjänster som är till konsumenter, vissa av de här, alltså som inte är till andra företag utan som är liksom till privatpersoner. Mm. Vissa av de privatpersonerna kommer ju alltid vara någon släkting eller någon nära vän, alltså lite sånt. Men då tänker jag att så är det ju för frisörer och allt möjligt, sådana som äger restauranger eller vad det kan vara. Och jag tycker att tricket är ju, eller för mig har det tricket varit att hitta ett sätt att visa att så här, du är liksom speciell för mig, alltså vi barndomskompis eller alltså något sånt där. Det är självklart att jag vill att den personen ska känna att så här, jag också är jätteglad. Så här, men, har du valt att komma hit? Liksom. Och liksom att man ändå vill ge någonting extra. Mm. Eller även liksom någon kund som har liksom, på något sätt liksom, man vill ge någonting extra. Så är det ju, och de situationerna kommer alltid komma. Men att då liksom, alltså, mitt sätt har ju blivit exempel att dels kan man ju ge lite bättre service, alltså på olika sätt, att man så här kan lösa problem som annars man hade kanske behövt ta extra betalt för eller sådär. Men också extra gåvor.
Ja.
Alltså sådana små gåvor som inte då är smycken utan att man har, som vi printar några affischer som vi gjorde. Alltså det går ju att ge liksom annat.
Absolut.
Som ändå visar att så här, eller komma in och jobba extra en söndag fast man inte har upp då egentligen.
Precis.
Alltså det finns ju massa sånt man kan göra, men som inte tar ifrån det som man ändå måste tjäna pengar på.
Precis. Det där är ju jättebra just där att man kan vara mer flexibel. Som du säger, så här, man kommer in och, men då brukar jag också vara ganska noga med att säga så här, jag jobbar normalt inte söndagar, men jag kan göra det för dig.
Ja,
för att jag är glad att du kommer till mig. Liksom.
Ja.
Också en kompis sa till mig för många, många år sedan, och det var just att man vill man ge någon, säger att man vill ha en lite så här standardrabatt till exempel till nära och kära. Att man så här, ja men visst, gör en liten rabatt, fast en liten, väldigt liten rabatt.
Mm.
För då kanske du också har möjlighet att om det är någonting väldigt specifikt, stretcha den lite.
Ja.
Och då, även fast den fortsatt är liten, så blir den ändå lite större.
Mm.
Så det är så som jag har försökt att tänka mycket. Men nu som sagt så känner jag också så att nej, det finns andra sätt som man kan göra det här på. Man kan vara mer flexibel, ta in fler valmöjligheter, titta på stenar kanske, eller det finns många sådana olika sätt
precis.
Som man kan vara. Samtidigt som det var också någon som sa, som jag tyckte var så himla fint, det är så här, fast dina kompisar och familj, vill inte de att det ska gå bra för dig?
Jag vet.
Borde inte de egentligen betala lite extra för att gynna dig? Så här? Varför ska man själv vara den som då hela tiden liksom ger lite extra? Och det är ju klart, för man är ju jättetacksam för att någon kommer till en själv och liksom beställer någonting. Men samtidigt så är det så här, ja fast jag har ju också andra kunder som jag måste lägga tid. Alltså det blir ju fortfarande ett arbete.
Ja. Nej men du träffade ju Hanna här utanför.
Ja precis.
Och hon är ju min barndomsvän innan hon blev
smyckesskatan
hela Sverige snart hoppas jag. hon fortsätter sitt segertåg.
Ja.
Men jag var ju så stolt, jag fick faktiskt köpa hennes, hon var ju studion och visade upp sin första. Hon tradade lite med vintersmycken.
Ja.
Så när hon började med det så gjorde vi ett specialavsnitt om det då. Tyckte jag det var kul. Och så hade hon med sitt första vintersmycke.
Mm.
Och då blev jag ju helt kär i den här ringen. Så då köpte jag den direkt.
Ja.
Alltså jag skulle aldrig drömma om att be om rabatt.
Nej.
Och jag har ju köpt en till smycke av henne sen. En medaljong. Alltså jag vill ju så gärna betala fullpris för att stötta hennes business.
Precis.
Men det kanske kommer av att jag själv har varit i exakt samma situation som henne.
Ja.
Så man kanske måste uppleva det själv för att för att förstå det så.
Men det där tror jag också, för det är samma för mig, att om jag köper någonting av någon annan som skapar någonting, eller som jag har lite bekanta som dealar med vintagekläder och inrednings, sådär på Instagram. Ja, men precis. Ja, men, och då är det ju så här, ja, men, det är ju klart att så här, de kan ju, ibland kan ju de vara så här, ja, men du får det lite billigare, och då är jag så här, nej, men alltså, det är ju jättegulligt, men jag vet ju liksom att du, så här, du har också köpt det här av någon, så har du så här tvättat det, du har strukit, du har fotat, du har lagt upp det på din hemsida, och så ska du liksom paketera, så ska du gå till posten med det här, alltså det är så mycket jobb kring det där. Så inte, jag tänker liksom inte, om det här kostade 450 kronor, alltså det är också så här, då tänker inte jag betala 400, för jag vet den där lilla 50-lappen, det är ju mycket liksom i det sammanhanget, och det är ju samma med någonting annat, alltså ja, men en ring för 5000 kronor skulle vara 10% rabatt på det då, men det är 500, alltså så här, det är rätt mycket liksom i det stora hela, för gör man så 10 gånger då är det 5000, alltså det så här bygger ju på.
Ja, men framförallt får inte du rabatt från dina leverantörer.
Nej, men precis, så, det är ju det.
Det är ju ditt täckningsbidrag som går där.
Ja, precis. Och också min tid. Jag menar, det är så här, alltså om man ska vara rent krass, så låter lite som Wall Street, tid är ju pengar.
Ja.
Och då är det så här,
man har tre barn får man säga så.
Ja, men precis. För mig är det så här viktigt så att jag kan liksom, liksom tjäna mitt levebröd, om man ska säga, så jag kan spendera mer tid med min familj.
Ja.
Alltså, men det tror jag att många liksom inte kanske tänker på. Och det är visst, och det är ju, alltså det är väl inte konstigt att folk inte tänker på det egentligen, men då får man ju utbilda dem lite.
Ja, exakt, vilket är det vi gör nu.
Ja, exakt.
Men det bästa
hoppas
också.
Att många lyssnar på det.
Jag tänkte på det nu när du sa med vintagekläder och sånt.
Mm.
Din stora perk är att du kanske kan få lite specialbehandling. Alltså du vet, säg att hon hittar någon plagg med, eller hon strök det för varmt så det blev en fläck i, eller jag vet inte, något hände med det, så här, hon kan inte riktigt sälja det. Alltså då vill man ju vara på den listan så att man får så här första king på andrahandssorteringen och sånt. Och det tänkte jag även på med så här, om man är tjenis eller stamkund hos ett smyckesmärke. Alltså bästa grejen då är att så här, du kan inte jag få vara på din lista om ni får in någon ny ädelsten. Så här, innan ni lägger ut det på Instagram, kan jag få kolla på den först?
Exakt.
Alltså,
exakt.
Det är ju bästa så här, special treatment man kan få.
Ja, nej men självklart. För så har man ju några som så här, följt en länge som handlat mycket. Och så lägger man upp någonting i någon story och de bara, gud den där var så fin. Har du den, kan du lägga undan? Ja men självklart, jag lägger undan den till dig.
Ja.
Du kan komma in och titta. Det är liksom så, jag håller den till dig. Alltså att man har precis det. Att man är så här, man får lite special
treatment liksom.
Ja, exakt. Och jag menar, jag ärligt så försöker jag liksom behandla alla så, även om de är helt nya eller de liksom inte handlar, alltså så att man ändå så här, man ska känna sig speciell.
Ja, precis. Ja,
men jag menar, det är ju ändå just det där att liksom, att man vill ju kunna göra lite extra.
Ja.
Och det blir ju i sin tur, och jag menar, det märker man ju då med de kunderna, de är ju så glada över det.
Ja.
Och de känner sig sedda, de känner sig uppskattade, de tycker att det är roligt att ha sin guldsmed som de kommer till och liksom, ja, som fattar vad de menar när de säger att de vill ha någon specifik grej och sådär.
Ja, exakt.
Det är jättehärligt.
Men vad är dina favoritsmycken här? Kan du välja? Det bad jag dig fundera över. Men jag tänkte så här, det är typ den elakaste frågan man kan ställa kanske.
Jag tycker att det är jättesvårt. Jag gillar ju allihopa.
Men vad ingår i din basgarderob? Och han har bispelat in ett avsnitt om basgarderoben.
Basgarderoben?
Ja.
Alltså för mig är det ju egentligen de här lite, nu har jag haft det mycket, de här lite tunnare hamrade grejerna. För att jag kan ha på mig dem jämt. Jag tycker att det är skönt att ha lite grejer som jag inte, örhängen och så tar jag av mig, de här hoopsen som jag har mycket. Men de har ju i princip alltid.
Mm.
För att det tycker jag är så här, det är skönt. Jag kan ha dem på jobbet, jag kan ha på mig typ hörselkåpor. Nu har jag hörlurar, men på jobbet har jag hörselkåpor ibland. Mm. De kan jag få på mig även fast jag har de här örhängena. Så att jag får ju tänka lite praktiskt också tycker jag. Annars så är det ju typ såna här stacks. Jag gillar att ha olika bredder, olika tjocklekar, olika former. Alltså typ om det är rundat eller kantigt. Olika mönster, olika stenar, olika färger. Att det liksom blir kontraster hela tiden.
Mm.
Tycker jag väldigt mycket om. Jag har lite, personligen lite svårt om det är liksom, men en ensten så en alliansring. Alltså så här, till exempel att det blir väldigt lika och ganska minimalistiskt. Jag vill gärna att det händer lite. Det får gärna, missmatcha lite, tycker jag om. Sen går det där så mycket perioder. Ett tag så hade jag bara jättemycket stora halsband för massor år sedan. Och ett tag så hade jag allting var så här snäckor och turkoser och
Har du gjort turkosmycken?
Men jag gjorde lite så, lite turkosmycken för länge sedan. Men sen är det ju också återigen, älskar smycken. Jag har ju jättemycket smycken som inte är, som jag inte har gjort själv. Alltså, det tycker jag ju är...
Ja, du har samlat på dig.
Ja, jag älskar ju att köpa smycken från andra, andra smyckesdesigners också.
Jag har ju faktiskt börjat experimentera med, nu avslöjar jag det nu då, men alltså bara till mig själv. Jag var ju hos en av våra sten, liksom, specialister. Och så fick jag ju kolla på en låda från 70-talet.
Ja.
Och så hittade jag så här lapis lazuli, agater.
Ja.
Och jag bara blev så inspirerad. Och det är liksom mjukare ädelstenar som ja, kanske inte riktigt passar i den vixering man ska använda varje dag, minst sagt. Mm. Men jag blev så inspirerad så nu och ville jag liksom en riktig sån här statement ring till mig själv av det.
Ja.
Men jobbar du med, nu sa du turkoser då, men jobbar du med den typen av liksom, jag kallar det halvädelstenar, det gör man ju inte riktigt längre, men mjukare och opaka ädelstenar.
Ja, precis. Det är väl det som är när man tänker halvädelstenar, är väl just att de är mjukare och har en annan sätt. Sen är det ju riktiga, precis som du säger, det är ju riktiga, det är ädelstenar. Ja. Fast man får ju, måste ju något sätt kanske separera dem lite. Ja. Nej, men jag har, återigen, har jättemycket sånt i mina lådor. Älskar sånt. Ja, men precis. Nej, där har du ju, det där är kanioler och ja, nu visar... Nej, det gör ingenting. Jag säger så här, jag tar din roll. Cecilia visar bilder på gamla smycken som jag har gjort.
Jag trodde du googla.
Och då är det kanioler som är orangea, det var krysopras som är havsgröna och ja, diverse olika.
Exakt de här smyckena jag tror att jag såg på Nitty Gritty.
Ja.
Och vet du när den här artikeln, det är en L-artikel skriven 8 juli 2014.
Ja.
Då hade jag i och för sig startat min smyckesmärke redan. Men du måste ju ha haft de här ringarna ganska långt innan.
Ja, men precis.
Och det här är ju då precis som den här halvstenen vi pratar om.
Ja, det är lite så. Ja.
Nu avbröt jag
precis.
Det.
Precis, det gör ingenting. Men när vi är inne på det så måste jag också bara säga Nitty Gritty. Alltså det var så härligt. De var de första som köpte in dina smycken. Jag måste bara nästan ge ett litet shout-out till Cecilia. Som, och heter hon också som jobbade där då.
Vart jobbar hon nu?
Cornelia Webb tror jag.
Va?
Jobbar med smycken. Ja, jag tror det. Hon gjorde det förut.
Gud, jag skulle vilja bjuda in henne till podden.
Ja, nej men gud, gör det. Hon är en underbar människa. Och så fantastisk så... smyckeskollektion också.
Stilsäker.
Ja, verkligen. Och världens varmaste, mysigaste. Ja, hon är jättehärlig. Och hon tog in mina smycken. Och inte bara liksom tog in dem på provision, utan faktiskt köpte in smycken till butiken. Och det är ju, var i alla fall då, nu vet jag inte hur det är nu, men ganska alltså, annars var ju alla så här, men vi kan ta in på provision, det förstår man ju att folk så här, svårt att liksom budgetera för en okänd smyckesdesigner som precis släpper
så
någonting.
Cool.
Men hon gjorde det och hon trodde på mig och de hade ju de där smyckena i åratal. Och det var jättekul, så att jag är så himla... Jag var så glad för det. Nu, tiden går ju och man glömmer ju bort lite såna här saker. Men nu när vi pratar om det så bara, det var jättefint.
Ja, nej, men det här var ju så roligt att du lyfte det. Men också, det här är ju exakt de här halvädelstenarna jag pratar om.
Ja.
Alltså, för det var
karnevaler. Jag har hemma om du vill ha.
Jag kan gå till dig. Ja, vad bra. Köpa dig. Jag ska säga det är ju faktiskt ganska vanligt att vi går till varandra. Jag ska säga till er lyssnare, kanske inte ni vet, men man...
Ja. Man går runt och, har du det här? Kan du hjälpa mig med det? Vilket är väldigt skönt.
Ja, men det jag lärde mig då, när jag kollade på de här scenerna, var ju bara för några veckor sedan, det var ju att karaniol är ju inget annat än en röd agat.
Ja, nej.
Så det var ju bara ett eget namn för det. Det var ju
Ja, och för de har ju, man kan ju hitta att de har så här stråk med så här lite vinrött i och sådär.
Ja.
De är ju inte alltid helt liksom...
Men du, det här är ju inte alls det. Nu är det ju, får man ändå säga, ganska minimalistiskt. Som det är mycket liksom, jag kallar det kastellfattning, jag vet inte om det är det. Men det är ju mycket...
Det är kastell.
Ja. Det är mycket kastell och så här ringar i bandet, alltså platta.
Ja, precis.
Och så. Det här var ju mer karnioler, topas, turkos och så med, som i... klassiska cocktailringar, alltså en solitärring typ.
Ja, men precis. Det där är ju min, då jobbade jag ju väldigt mycket i silver och gjorde silverkollektioner. Så att de där ringarna som är på den där bilden, de kallar jag för apple rings.
Jaha.
Och de var väldigt specifika då när jag började. Det var liksom signumet då.
Ja,
så hade jag dem, för de är gjorda med en rund tråd, alltså att skulle man se den genomskärning så är den helt rund. Och sen så hamrade jag botten på ringen och toppen. Så att den var platt i botten, det som är på insidan i handen. Mm. Och så var den platt på toppen där jag sen satte på fattningen där och stenen. Mm. Så den hade liksom som en liten så här äppelform kan man säga. Och den var väldigt signifikant då och väldigt på. Det var storsäljare då i tre olika modeller. En stor, en mellan och en liten. Och då hade jag de där olika färgerna. Och sen så när jag började jobba mer med vigsel och förlovning och mer guldsmycken, då följde det bort lite grann.
Ja, för att de köper inte lite förlovning. Nej
precis. Och jag säljer dem fortfarande. Men då gjorde jag också ett skifte i min affärsmodell kan man väl säga. För innan så gjorde jag kom ut med ungefär typ två kollektioner per år.
Ja, det var lite poppigare så.
Precis. Och sålde ju vidare till andra butiker. Men då kunde det ju vara att jag fick en beställning på 60 smycken. Oj. Som jag ska, alltså vet. Och då sitter och knackar jag ut det. Och alltså det är väldigt mycket jobb.
Inte så lönsamt låter det som.
Nej, inte så lönsamt.
Om du då var ny och inte hade lärt dig ta betalt.
Ja, men precis. Ja, men också, och det är så, då behöver man ju verkligen ha någon som producerar mer. Plus att jag själv känner att komma med två kollektioner per år, det känns inte hållbart. Rent arbetsmässigt känns det inte hållbart. Också min liksom, smyckesfilosofi stämmer inte ihop med det. Eller jag vill gärna att man ska ha någonting. Köper man någonting så har man det länge. Sen kan man ju köpa flera grejer, absolut. Men det här att man ska komma med nytt hela tiden, det är inte riktigt min grej. Jag tycker det blir för stressigt och för stökigt, så att man uppmuntrar, alltså det blir mycket konsumtion liksom.
Ja.
Så att jag ville hellre jobba med vigsel och förlovning. Plus att det också är väldigt personligt. Det blir väldigt fina personliga möten med människor, vilket jag tycker är väldigt, det är en stor del i glädjen i mitt yrke, att träffa människor som är i det stadiet i livet.
Hur som helst,
en liten parentes. Mm. Men därför så gör jag inte så mycket om det. Jag gör dem fortfarande och jag säljer dem fortfarande. Men det är inte liksom fokus.
Gud vad kul.
Mm.
Fick jag själv lite backflash här.
Flashback
heter det.
Flashback forever.
Men nu ser jag också tiden. Jag har lite glömt att ta tiden i vanlig ordning. Men jag tror vi måste börja avrunda.
Ja.
Har du några nyheter som du vill dela? Det är ju lite kul.
Alltså jag har lite nyheter som är på gång, men jag vill inte riktigt ta med, för att vi gör ett litet fotofilmsläpp här nu ganska snart. Men
får komma tillbaka till podden, helt enkelt.
Men det kan ju ändå inte se grejerna här, så att det är ju mer så här, men jag kan ju förklara. Vi har lite, jag gör ju, som sagt, eftersom jag pratade om det tidigare, jag jobbar ju själv. Så jag har ju inte alltid jättemycket möjlighet att släppa så mycket nytt hela tiden. För att det är mycket jobb som det är. Men målet är ju att kunna göra det. Men vad jag håller på att jobba med nu är lite... För nu är ju, som sagt, ni kan ju inte se det, men mycket ganska tunt och skit, små stenar och liksom ganska nätta ringar.
Mm.
Så nu jobbar jag på lite kraftigare smycken. För att jag känner att nu är det ett litet skifte. Ah. Så lite kraftigare smycken, lite större stenar. Lite andra typer av lite annat typ av uttryck, fortfarande i samma känsla.
Ja.
Men
jättekul. Det är vi redo för, känner jag.
Ja.
Tror jag.
Så att håll utkik.
Och sen som en avslutande fråga, vad tycker du är det roligaste med att driva ett smyckesmärke? Du är inte bara guldsmed, alltså för mig är du en guldsmed som ändå är en designer som har byggt upp en designkollektion som så. Alltså,
ja. Jag har ju, precis, jag gör ju mycket specialbeställningar på liksom efter önskemål från kunder, absolut, men jag gör ju också verkligen mina egna kollektioner och min egen design och sådär, så att jag har ju ganska tydligt liksom stil i mitt varumärke. Men det roligaste tycker jag nog faktiskt är mötet med de människor som jag jobbar tillsammans med.
Mm.
Alltså mina klienter, kunder, vad man nu vill kalla det. Att få tillverka smycken som har så stor betydelse för någon just då. Och det behöver inte vara att man ska förlova sig eller gifta sig. Men många kommer ju av andra anledningar. De vill fira någonting, någon stor milstolpe i livet. Eller de vill unna sig själv någonting fint. Eller de vill köpa något fint till någon annan. Det mesta har väldigt, liksom, en väldigt fin historia i varför de kommer till mig. Och att få möta de här människorna och hjälpa dem att ta fram det som de drömmer om och som de ofta liksom har sparat länge för att kunna köpa. De ska unna sig någonting. Det är ju väldigt få som kommer in och bara jag hivar upp 50 000 bara lätt. Alltså så. Många har ju ändå så här budgeterat, tänkt efter. Det är liksom mycket med det. Så det skulle jag vilja faktiskt säga är det absolut finaste. Sen är det ju klart att jag älskar ju att designa och sitta och tillverka bygga saker. Jag älskar att bygga små pilliga grejer. Det tycker jag är fantastiskt. Men jag tycker nog, måste nog ändå, efter mycket reflekterande i livet, att det är det finaste.
Kul.
Ja.
Ja, stort tack Rebecka för att du kom hit.
Du, tack för att jag fick komma.
Jätteroligt.
Det
var, ja. Det var din poddebut.
Det var min poddebut.
Men du har varit med på radio.
Jag har varit med på radio. Det var länge sedan. Men det var lite pirrigare, för att då lyssnade ju folk på en direkt. Och så fick man också någon typ av live feed på vad folk tyckte om det man pratade om. Det var lite läskigt.
Men,
jag förstår.
Men det var smyckestema.
Det var smyckestema. Ja. Var det. Kommer jag inte ens ihåg vilket program det var. Det är så pass länge sedan. Men det var kul. Det var också precis där i början. Det var väldigt, jag hade mycket bra människor runt omkring mig som pushade och peppade och fixade roliga grejer åt mig då.
Ja, kul.
Det var jättekul. Verkligen.
Ja, ska du tillbaka till studion?
Nu ska jag tillbaka till studion. Jobba på. Tätta mig, det blir väl framför mejlen först. Men...
Och om man nu blivit nyfiken, man kanske redan har hunnit hitta dig på Instagram eller din hemsida. Men för de som inte gjort det, hur kommer man i kontakt med dig?
Då kan man, om man använder av Instagram, så kan man söka Rebecka Bonaparte. Det heter bara så, helt enkelt, på Instagram. Samma med hemsidan, rebeccabonaparte.com. Man kan också bara googla det, så kommer allting upp. Så kan man slå en signal om man är pratsugen. Så kommer man i kontakt med mig. Jag brukar svara snabbt på de flesta kanaler. Eller om man bara vill komma in och kolla och följa. Och...
För du har din ateljé och studio och showroom.
Precis, jag har min ateljé. Det var bra, det ska jag också säga. På Södermalm, på Östgötagatan 53. Passande, jag kommer ju från Östergötland, så. Östgötagatan, här i Stockholm.
Så ta en tur på Söder.
Ta en tur på Söder.
Ta en god kaffe och kolla på folk och gå in och kolla på smycken.
Jajamän, men jag har låst dörr så man får knacka på. Så man ska, se man att det lyser och det är låst, så ska man inte bli ledsen. Då knackar man på, så kommer jag.
Ja.
Kanske att man ser en liten toff som guppar runt bakom väggen till verkstaden. Men man är så välkommen.
Kul.
Varmt välkommen. Vill man ha en konsultation får man gärna boka in en tid, så man får liksom specifikt tid för sig själv, så man inte blir avbruten. Men man är också välkommen att bara knacka på.
Härligt. Och det tycker jag att du som lyssnar ska passa på att göra. Så då återstår det bara för oss att tacka dig som lyssnat för att du har varit med oss den här stunden. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.